I denna post-USA-valstämning som fortfarande råder så hälsar vi dig ändå välkommen till detta 20:e avsnitt av Supermiljöpodden. Vi kommer prata om miljöfrågor i förhållande till Trump, klimattoppmötet i Marrakesh och strandstädning på den svenska västkusten. Och den gladaste nyheten denna veckan, att Vera Telamo har åkt ner hela vägen till Lund och sitter här i studion med mig, Ellen Palm. Välkommen Vera till studion, tillbaka till Lund.
Åh, tack så jättemycket. Det känns fantastiskt härligt att få vara här på riktigt IRL, så att säga.
Ja, det känns väldigt härligt att få kunna titta på dig när du pratar så man vet när man kan avbryta och inte.
Ja, det är en fördel när man gör radio, men jag menar, man lär så länge man lever, va? Så att det är... inga utmaningar är för stora. Det kanske är något som kan vara ett bra tema nu.
Men en utmaning som du har antagit de här 4 dagarna som följer är att vara en plastfri novemberanhängare.
Ja, jag har tagit en stafettpinne som vi nu lämnar mellan olika medlemmar i Supermiljöbloggen att testa på det här plastfria levandet i 4 dagar. Jag tror att det dock är ganska lätt att anta en 4 dagars utmaning. Jag tror det är ganska stor skillnad på en månad och 4 dagar. Bara för att alltså, det är inte så många akuta inköp som toalettrullar och vad annat ni har. För det var lite knapert där för det ett tag.
Ja, alltså toalettrullar, men tandkräm. Jag höll på att knapra sådana här tabletter. Det är så vidrigt alltså. Och så är det inget flår i dem så de är helt verkningslösa och så är det bara äckligt. Ja, nej, det är...
Men får du borsta då lite med bara vatten?
Liksom, ja, man för knaprar att få bort... på en liten tablett och sen så borstar man med vanlig tandborste och vatten med det där pulvret i munnen. Ja, nej. Jag kan säga att jag hade hellre antagit 4 dagars stafett.
Ja, nej, men jag känner att det enda som var, igår åkte jag tåg och då skulle jag, i vanlig ordning så glömmer jag alltid vattenflaska. Och jag vet att det här är verkligen en miljögrej som man ska ha med sig, vattenflaska. Köp inte vatten. Men i varje fall, jag var väldigt, väldigt törstig. Och på Coop där på centralen så sålde de inga burkar med vatten. De hade bara plastflaskor.
Mm-hmm.
Så det slutade med att jag fick köpa glasflaska. Och då hade jag välja mellan öl och julmust.
Och vad valde du då?
Ja, julmust. Ah, så att nu fick jag är egentligen en sån här 1 december ska vara julmustdag. Men nu fick det bli en liten julmust lite för tidigt.
Alltid plastfri novembers ära.
Ja, verkligen. Ja, men du har varit i en ny plastfri butik också idag.
Ja, jag öppnade en saluhall i Malmö idag. Och i den saluhallen så fanns det en liten butik som heter Gram. Som säljer massa olika torrvaror på lösvikt. Så man kan ta med sig sin egen burk och så väger man in den då. Och sen så betalar man för det som man lägger i den helt enkelt.
Och det passar ju väldigt bra för jag tror att tiden som kommer nu kommer kanske vara de små glädjeämnenas tid. När vi har ganska stora ämnen som kanske inte är så glädjande.
USAs nästa president, klimatförnekaren Trump. Jag vet faktiskt inte riktigt om jag orkar prata om det här, men jag antar att vi inte riktigt kan undvika det. Jag har någon slags känsla av att jag inte vill säga hans namn, för att varje gång man pratar om honom så känns det som att man på något sätt normaliserar hans sätt att vara, prata och tänka, och det är jag väldigt, väldigt rädd för. Men vi har ändå bestämt oss att vi ska fördjupa oss i hur den globala och de lokala amerikanska klimat- och miljöpolitiken påverkas av det här valresultatet.
Ja, och jag kan hålla med dig. Jag känner redan på ett personligt plan att han har blivit mycket mer normaliserad för mig. Alltså det har gått förvånansvärt snabbt att vänja sig vid tanken på att det ska vara en sån här pajas till president. Eller jag vet inte, det som kändes helt otänkbart känns nu bara så här. Jag vet inte. Men samtidigt, det finns ju verkligen ingenting vi kan göra åt det här. Så därför är det ju bara att, som jag ser det, bara för att börja med lite så här positiv. Jag ser det ändå som på ett sätt ett momentum. Och också lite ett sätt för resten av världen att gå samman. Alltså att Kina kanske steppar upp. Jag vet inte om liksom Europa gör något. Det beror på vilka som väljs i Europa också till. Vi har ju liksom ett val i Frankrike till exempel som kan bli ganska avgörande.
Och Tyskland coming up.
Och Tyskland coming up, yes. Men i varje fall. Vi ska inte gräva ner oss så mycket i varje fall. Vi får prata lite mer om vad som konkret kommer att hända. För han har ju faktiskt inte all makt, den här president Trump.
Nej, absolut inte. Men för att göra spelplanen lite klar så tänkte jag prata om olika saker där Clinton och Trump tyckte olika om olika miljöfrågor. Och bland annat så är det här med Parisavtalet. Klimatavtalet som skrevs förra året som Clinton stödde, precis som hennes företrädare då, Obama. Eller potentiella företrädare. Ja. Men Trump säger att han ska riva det. Men det, även om han tycker att klimatförändringarna inte finns och att de inte ska ge någon mer budget till FN eller till någon klimatfonder, så har han inte riktigt makten att driva det här klimatavtalet för USAs räkning.
Nej, och det är ju väldigt positivt. Det som han kan göra, som jag har förstått, är att han kan de här 3 miljarderna som USA har sagt att de ska ge till klimatfonden för fattiga länders anpassning till klimatförändringar. De kan han se till att de inte kommer fram. Hittills har de gett 500 miljarder, så det är ändå 500 miljoner. Förlåt, nu blir jag så här, miljarders miljoner. 500 miljoner, så att det är ju 2,5 miljarder som han kan liksom i princip frysa inne.
Mm.
Men han kan ju inte riva upp avtalet. Det är väl, vad var det, 3 år eller 4 år?
4 år som det är juridiskt bindande.
Mm. Men sen är det ju det att det finns ju inga sanktioner för att inte följa avtalet. Så på det sättet kan man ju bara vara väldigt passiv utan att egentligen få några sanktioner straff, liksom, mot sig. Nej. Men å andra sidan så kan ju världens ledare, andra ledare, kan ju tycka att det här är, det kan ju verkligen försvåra för USAs internationella överenskommelse med andra länder inom andra frågor. Och på det sättet finns det ju också fortfarande, alltså det är ju inte så att USA är det enda landet i världen. Det finns ju väldigt stora länder med mycket makt som USA är beroende av, som vill att det här avtalet ska gå igenom.
Mm. Men avtalet är ju på plats liksom, men frågan är ju vad, nu är det ju upp till varje land hur man ska agera på det. Jag satte något i halsen här, men det går bra. Och han har bland annat sagt då att han vill att han älskar kolindustrin och alla som arbetar i kolindustrin, och att han vill ta bort den här någonting som heter Clean Power Plan, som är någonting som Obama satte till för att få en renare kolproduktion.
Mm. Men samtidigt så har jag också förstått att USAs kolindustri går ganska mycket på knäna, och det är väl därför han har väl fått många röster genom att säga till de här människorna som har förlorat sina jobb att det här är på grund av liksom påhittad klimatförändringspolitik och så vidare. Men nu när vi ser så stor ökning med solceller och olika förnyelsebara energislag, så kan det faktiskt liksom rent marknadsekonomiskt vara extremt svårt att få kolindustrin på fötter, särskilt med ett lågt oljepris. Så att då måste du ju subventionera kolindustrin. Ja, och det kostar ju rätt mycket pengar.
Mm. Men andra grejer som man är sugen på att göra då, det är ju den här oljeledningen som heter Keystone XL, som ju Obama nu gick in med veto och stoppade, som är en jättestor oljeledning från Kanada ner till USA.
Mm.
Som går igenom massa känsliga områden, och det är väldigt mycket människor uppenbarligen som är emot den här. Men kongressen ville ha den. Och Obama sa nej. Men nu säger Trump då att om han får bestämma, vilket han ju då får, så kommer det bli den. Och samma sak, är han positiv till fracking.
Mm.
Och vill utvidga frackingverksamheten i USA. Så att jag menar, även om han inte kan stoppa Parisavtalet, så kan han ju agera på den egna energimarknaden.
Verkligen. Men sen är det ju, okej, nu känns det som att det är lite så här positivt negativt, men jag vill ändå...
Ja, men det är bra.
Det är bra. Jo, men en positiv sak är ju att mycket av klimat- och energipolitiken i USA styrs ju på statlig nivå. Så att till exempel, Kalifornien har ju sitt egna sån här cap-and-trade-system för växthusgaser, och det kan ju inte han riva upp. Många av staterna kanske nu ser ökade incitament att gå före i miljöarbetet, eftersom de vet att de inte kommer få hjälp på liksom federal nivå. Men samtidigt så är det ju, alltså, det är klart att det är katastrof på ett sätt, men samtidigt så är det ju jag vet inte, samtidigt så måste man ju ändå göra det bästa av situationen, och det är ju väldigt många som också ser det lite som ett wake-up call, tror jag. Att en sån här person kunde bli vald i USA. Det tyder ju också på väldigt märkliga strukturer i det landet som har varit, och väldigt stor segregering och många saker som kommer till ytan som kanske är viktiga även i arbetet med miljöfrågor. Liksom.
Absolut, men jag tänker att man också ändå inte får blunda inför allvaret i det här. Liksom. Han har till exempel inte... Clinton vill genomföra olika subventioner då för förnyelsebar el, och det säger han att det är inte ens på kartan. Liksom. Och historiskt har man ju sett i Europa att det behövs statlig finansiell hjälp för att få igenom vindkraftverksparker eller solcellsparker och sådär. Men ja, så blir det inte i USA helt.
Nej. Nej, alltså det är verkligen tråkigt. Alltså det, ja, det är verkligen, verkligen tråkigt. Och
att han vill, det här kommer han ju inte kunna göra då återigen.
Nej.
Det är ju återigen så att man inte ska tro på allt som Trump säger, gudskelov. Och han har bland annat sagt att han vill skrota den amerikanska motsvarigheten till Naturvårdsverket. Att han tycker att det är en helt irrelevant organisation då liksom.
Mm.
Men det kan han inte göra, det har han inte befogenhet att göra.
Nej, och det är ju väldigt tur, men samtidigt så tror jag, om jag inte minns fel från mina USA-politiska kurser eller vad det heter, så är det så att presidenten väljer att sätta vem som ska vara head av de här olika departmentsen. Och då är det ju en klassiker att om du inte är så miljövänlig som president, så sätter du en gubbe som hatar miljön som chef, som då styr. Men då finns det en kontragrej till det här då, som jag tyckte är ganska rolig. Det är att om den här chefen då vill inte att något ska hända, men då kan de som jobbar i de här departementen, de är anställda på kanske så här 18 år eller någonting. Alltså lång tid.
Riktigt länge.
Riktigt länge. Så de har helt annan tidsskala, helt andra instrument. Så de kan liksom sakta ner arbetet. Så om vi säger att han till exempel vill riva upp en massa saker, då kan de så här, nej men vi måste göra en till undersökning.
Det är inte klart där.
Det är inte klart, vi har inte tillräckligt med data. Så det finns liksom ett väldigt sånt maktspel i Washington med olika tidskap. Ja, jag vet. Ja, så att det är nog väldigt svårt att förutsäga vad som kommer hända. Men vissa saker som jag tycker har varit lite positivt, till exempel med andra länder då, det har varit att jag läste en artikel i The Guardian där de citerade Kinas klimatambassadör, att de har ändå gått ut och sagt att vi kommer fortsätta med våra klimatambitioner oavsett USAs. Och det har ju varit lite så innan att man har pratat om att Kina vill att USA ska vara med, annars vill inte de vara med. Men nu säger de liksom att det här är i linje med våran politik. Det är våra intressen att fortsätta det här. Och det tror jag är extremt viktigt. För att verkligen. Om USA failar, då måste vi ha Kina och liksom Indien och andra stora utsläppare liksom på våran sida, om man ska säga. Men hur som haver, USA har alltså fått en klimatförnekare, Mr. Donald Trump, som sin nya president. Och vi väntar med spänning på hur resultatet ska bli, och vi hoppas att det inte blir allt för illa. Klimattoppmöte i Marrakesh. För ungefär en vecka sedan trädde Parisavtalet i kraft, och nu hålls det uppföljande internationella klimattoppmötet COP22 i Marrakesh. Under 10 dagar ska världens länder komma samman för att diskutera hur vi ska tackla klimatförändringarna i framtiden. Så det här blir väldigt spännande att se hur det går och vad de kommer fram till.
Ja, jag tänker att det är nästan som en grand final på våran ratificeringsföljetong som vi hade under hösten.
Ja.
Eller förhoppningsvis blir det, vet vi inte riktigt. Men under hösten här så har vi följt på podden hur många länder som har ratificerat Parisavtalet. Och den 5 oktober, så, alltså för 2 månader sedan ungefär, 1,5 månad sedan, så var det tillräckligt många länder och procent av utsläppen som hade signerat för att det här skulle träda i kraft då. Och sen trädde det i kraft en månad senare, förra fredagen 4 november. Precis lägligt till att klimattoppmötet sen började i måndags.
Det är ju oerhört bra timing. Jag läste att det aldrig har gått så fort att ratificera ett avtal, ett internationellt avtal.
Och det var ju mycket till stor del för att USA och Kina signerade.
Ja, och det är väldigt, vi är glada att Obama har stressat på det lite här också, kan man ju säga. Med tanke på allt som har hänt. Men vad är det egentligen de ska komma fram till nu?
Ja, alltså det de ska prata om är ju, för förra året i Paris så skrev man ju det här avtalet som man har ratificerat. Och det som det innehåller är att man har bestämt att man ska begränsa ökningen av jordens medeltemperatur till vad man kallar väl under 2 grader fram till 2100. Och det här avtalet ska ju nu då implementeras. Nu har man bestämt sig för det här och alla har kommit hem till sina länder och återigen bestämt sig för det. Och nu ska de komma tillbaka och prata om hur man faktiskt ska göra det. För i det här avtalet så finns ju den här grejen om en uppföljning och att varje eget land sätter sina egna mål.
Ja, och sen ska man vara 5:e år ska man väl rapportera till till FN blir det väl, om hur det går, och så ska man förhoppningsvis öka ambitionen, för det är ju ett av de stora kritiken till det här avtalet är ju att det som länderna har kommit överens om nu kommer leda till kanske 3 graders uppvärmning.
3,7 läste jag någonstans.
3,7 till och med.
Det är ganska mycket mer än under 2 grader.
Ja, och särskilt för de som ligger lite så, ja, önationen och så vidare. Men så tanken är ju att det ska hela tiden förbättras, avtalet. Och det är ju liksom styrkan i det då, är om länder skulle gå med på det här, då kan man faktiskt nå målet om 2 grader. Men det förutsätter ju att man just förbättrar ambitionerna, att man inte håller sig på den här nivån.
Men en grej som är intressant också tycker jag är att det här liksom avtalet, även det är ju i laga kraft nu liksom. Men de här målen som man har satt, jag tror att de inte börjar gälla förrän 2020 om jag förstått rätt. Så att den första perioden där man faktiskt ska genomföra sina klimatåtgärder som nation då är mellan 2020 och 2025. Mm. Så det man ska prata om nu är hur man ska kunna följa upp de egna målen och hur de ska vara formulerade så att man ska kunna jämföra dem emellan varandra. Hur, vilket land har det mest ambitiösa klimatmålet? Mm. För säg att jag som land, ett land, bestämmer sig för att så här, ja, men vi ska öka biomassan i landet. Vi ska ha mer skog så att vi på det sättet minskar koldioxidutsläppen. Och så är det någon som kanske säger att de ska ställa om sin energisektor och minska utsläppen på det sättet. Så hur
kan man jämföra mellan de
hur
två?
Hur kan man jämföra de två ambitionerna? Och det är ju inte bara mätt då liksom i så här ton koldioxid, utan det handlar ju också om det landets förutsättningar.
Mm. Jo, men sen så verkar det som att de är väldigt att det också ska handla ganska mycket om hur man mäter och spårar utsläpp. Och det är lite samma sak fast lite tvärtom, eller vad man ska säga. Och det är alltid väldigt intressant, tycker jag. Vi är lite så här, vad säger man, ambivalent inför det här med att verkligen öka efforts till att liksom mäta saker. Alltså jag vet att mäta pratar man alltid om att om man vet, då vet man hur mycket man ska minska och så vidare och så vidare. Men ibland kan det också kännas som det är ju hyfsat klart vad det är som släpper ut. Liksom. Alltså det är ändå, vi vet att det är fossila bränslen, vi vet att det, alltså på något sätt så känns det som att, jag vet inte, jag kanske hade velat se mer fokus på att liksom på aktion istället för på mäta. Men samtidigt som det förstås är viktigt att man gör rätt åtgärder, och kanske vissa åtgärder inte alls så dyra men ger jättestort utslag, och andra åtgärder jättedyra men ger typ ingenting. Så det är klart att det finns ett värde, men jag vet inte, vad tycker du? Är det liksom, är det bra att mäta hela tiden?
Nej, men det är väl just för den här punkten att kunna jämföra. Det blir så himla viktigt att det ska vara rättvist i någon mån. Och det är också en av de stora kritiken från klimatuppmötet i Paris. Att många låg- och medelinkomstländer var väldigt kritiska till det här med finansieringsprocessen. Just att så här, ja, men kommer det finnas en fond där de kan söka medel för sina minskningar av klimatutsläpp? Och jag vet att mina vänner i Chile som ändå är ett OECD-land liksom. Men att de tycker också att liksom resten av världen och inte Sydamerika bär skulden för det här i någon mån. Och då tycker de att det är upp till de aktörerna att också finansiera det.
Och då är det viktigt att veta hur mycket Chile har gjort, så man ska veta hur mycket Chile ska få betalt. Liksom. Ja, jo, alltså jag förstår verkligen argumentet. Det är väl bara att det beror väl också lite på hur bråttom man tänker att det är också. Alltså att, men det kanske är så här, politik alltid måste ske och man måste ha det rättvist, och annars kommer det aldrig gå. Men det är liksom,
pengar är alltid key på något sätt.
Ja, men ibland känns det lite som det här, du vet, om man vill gå ner i vikt och så ska man hålla på med massa konstiga dieter, fast man vet ju egentligen att det är för man äter för mycket och rör sig för lite. Alltså, ibland kan det kännas lite som att det är inte rocket science, nej, liksom, nej, vad nej. Som släpper ut mycket koldioxid eller andra växthusgaser. Så jag vet inte, men samtidigt så är det klart att det är väldigt viktigt att det går rätt till, och jag tycker ju verkligen att rika länder ska betala, för det är ju vi som har. Alltså, så, och det är ju en väldigt viktig bit, och det är klart att det är svårt att betala till ett land utan att man har bevis för att de faktiskt har gjort något. Så att, jag förstår det.
Men jag tycker att det är roligt då, för när man blandar den här typen av stora frågor, jag var inne på den här hemsidan till det här mötet, och jag menar, det är ju extremt många människor från liksom hela världen då verkligen. Jag tror att det är 189 länder eller något sånt som är med. Och det är ju liksom hur mycket organisation som helst. Och så kollade jag på schemana för de olika dagarna, och de släpps inte förrän samma dag, för att jag antar att det sker så mycket förändringar och uppdateringar beroende på hur förhandlingarna går. Men så stod det också en liten note om att för att minska pappersanvändningen så finns numera bara det dagliga programmet digitalt.
Ja, många veckor små.
Många veckor små, ja. Ja. Jag hoppas också att det liksom är sådär, bara vegetarisk mat och inget flaskvatten. Men,
ja, det kan man verkligen hoppas. Det är nog lite större påverkan kanske än de här papperslapparna. Men det är ändå väldigt bra. Men sen tyckte jag det var intressant med att tydligen så får till exempel oljeindustrins lobbygrupper, eller så här, de får ganska mycket plats i under mötet. Och det har väckt jättemycket så här kritik, för att tydligen så har det varit så att det finns en annan sån här, COP 7 heter den, något som är mot tobaksindustrin, eller mot tobaksanvändning är det ju. Och där har det varit väldigt, man har ofta sagt att det har varit framgångsrikt för att industrin fick inte vara med på de mötena. Men här i klimatförändringarna, i förhandling om klimatförändringar, då har oljeindustrin en självklar plats.
Mm.
Och då är det väldigt olika vad länder tycker om det här. I Venezuela till exempel så har de sagt att delegaten från Venezuela sa liksom att vi tycker att det här är konstigt för att det finns liksom en intressekonflikt. Vi tycker den borde utvärderas innan de får en plats. Medan så här Australien och Europa och sånt säger att nej, men vi vill att det ska vara en öppen och inkluderande miljö där alla ska få plats och alla ska få ta del. Och det är ju väldigt intressant.
Ja, det är ju superintressant.
För hur fan, jag vet inte, hur ska det liksom, vad gör de där?
Nej, vilket är deras, vad företräder de liksom? Ja, och övergång till naturgas. Jag vet inte.
Ja, och hur kul är det? Nej, men det är väldigt intressant just att liksom, dels att länder har så olika uppfattning och dels att man ser det så himla olika beroende på om det är liksom tobaksindustrin eller oljeindustrin. Och där kan man ju verkligen se att tobaksindustrin är ju en jätteindustri. Men om man jämför med oljeindustrin så är den inte en sån jätteindustri. Och det blir ju väldigt, jag vet inte, det blir väldigt intressant.
Jo, men och tobaksindustrin gör ju liksom inte att jorden går runt på något sätt. Men oljeindustrin i någon mån gör ju att så här extremt mycket fungerar. Även om det fungerar på ett extremt dåligt sätt för miljön så...
Jo, alla är beroende. På något sätt. Skulle oljeindustrin bara bestämma sig för att ja, men ni vill inte att vi ska vara med så vi stänger alla kranar nu, pam. Då skulle det ju bli lite jobbigt.
Men då kanske skulle hända massa grejer.
Ja, alltså, det hade nog varit bra på många sätt. Men det hade också, jag kan förstå att man som politiker kanske inte vill riskera det. Men samtidigt att inte ha den utvärderingen av intressekonflikten är ju väldigt märkligt.
Ja, i nästa avsnitt kommer vi helt klart prata mer om det här klimattoppmötet i Marrakesh och följa hur utvecklingen går bland de olika ländernas intressen.
Strandstädning i Bohuslän. Efter de två ganska tunga nyheterna tänkte vi ta oss till en lite mer lokal fråga som ändå har en internationell koppling. Kommunerna i Bohuslän vill nu att staten ska ta ansvar för strandstädning. Eftersom mängden skräp som hamnar på den bohuslänska kusten är ungefär lika stor som all skräpmängd som kommer till all annan kust i Sverige. Tillsammans så tycker kommunen att det är orimligt att de ska börja betala för det här och vill att staten tar ansvar i framtiden.
Och nu har de väl på något sätt bestämt att staten kommer att ta ansvar för det här?
Staten verkar ju vilja det eftersom miljöministern vill det. Och då blir det väl HaV som får pengarna och så får de hjälpa till med det här problemet.
Jag tycker att det är roligt. Det här, precis det här som du säger med att det är en internationell källa och då vill inte de lokala myndigheterna ta det fulla ansvaret. Och att det verkligen relaterar till klimattoppmötet i Marrakesh och hur de små önationerna inte vill, eller liksom inte små önationer utan även låginkomstländer, icke-utvecklade länder som inte vill ta notan för den globala problemet klimatförändringarna, så vill inte Bohuslän ta notan för det globala problemet nedskräpning i havet. Så att, och jag tycker att det är superhäftigt nu då att de efter jättemånga år kämpande, för det här är ju inte ett nytt problem i Bohuslän, utan det har ju liksom flyttat till land skräp från Atlanten där, ja, alltid liksom. Ja. Så efter många år kämpande nu så har de äntligen fått sin röst hörda och sin vilja igenom och kommer alltså få stöd för sitt arbete. Och förhoppningsvis så följer den här lyckosagan även klimatmötet till Marrakesh. I det här avsnittet har vi alltså pratat om det pågående klimattoppmötet i Marrakesh, den möjliga katastrofen som Trump är för klimatet och hur David har vunnit över Goliat på den svenska västkusten och nu får finansiell hjälp med strandstädning. Glöm inte att du kan prenumerera på Supermiljöpodden på iTunes och alla andra ställen där poddar finns och mejla oss på podd@supermiljöbloggen.se.